Det är inte lätt att vara Rysslands president Vladimir Putin i dessa dagar. Förutom att han ur statlig rysk synvinkel är missförstådd av nästan hela västvärlden, tampas med svidande sanktioner och en så kallad militäroperation som inte alls har gått som planerat, finns det nu ett nytt irritationsmoment i södra Kaukasus, nämligen Azerbaijan. Azerbaijan, en tidigare Rysslandsvänlig stat som hör till det som ryssarna brukar kalla det nära utlandet, visar nu allt tydligare att man vänder Moskva ryggen. Och Putin kan inte göra speciellt mycket alls åt den saken. Men vad handlar det om? Vad ska vi hålla ögonen på? Och hur ska vi förstå det som pågår? Ja, den tråden ska vi nysta upp den kommande kvarten här i Nyhetspodden idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och svenska Yles Rysslandsexpert Anders Mård. Anders Mård, vi ska nu prata om Putins nya huvudvärk, alltså relationen till Baku. Baku med den glittrande svarta kaviaren och oljan och allt det där. De här senaste 2 veckorna så har vi ju plötsligt då nåtts av olika korta och lite lätt obegripliga nyhetsuppdateringar som visar att det är stramt mellan Moskva och Baku. Först var det då den ryska säkerhetstjänsten som grep flera azerbaijanska kriminella i en provinshuvudstad Jekaterinburg. Och 2 av de här misstänkta banditerna dog då dessvärre under oklara omständigheter. Någon dag senare så greps i sin tur 2 ryska journalister i Azerbaijan och de anklagades för att vara spioner. De hade då alltså jobbat för redaktionen Sputnik Azerbaijan, som i och för sig hade varit förbjuden sedan februari, för Azerbaijan hade inte längre gett de här journalisterna någon akkreditering. Men de hade nu fortsatt jobba och så blev de då fängslade. Och Azerbaijan kablar också ut andra nyhetsbilder på misshandlade ryssar i Baku.
Суд в Баку арестовал всех восьмерых россиян, задержанных по обвинению в организации наркотрафика.
Så Azerbaijan verkar alltså vara vredgat, medan Ryssland verkar vara lite, ska vi säga, förvånat över Azerbaijans starka reaktion. Kan du, Anders, öppna upp vad det här handlar om?
Det här är nog så mycket större än någon eventuell organiserad brottslighet med azerbaijanska rötter i staden Jekaterinburg. Mm-hmm. Det här handlar nog egentligen om hur Putins Ryssland sitter fast i ett chauvinistiskt, sovjetiskt stormaktstänk gentemot sina grannländer. Det här handlar också om att Rysslands inflytande i den här regionen minskar. Och det här handlar nu också om att Azerbaijan svarar så här hårt därför att landet vill markera sin självständighet. Och Azerbaijan kräver också respekt från Ryssland.
Mm-hmm. Vilken är relationen mellan Ryssland och Azerbaijan idag om vi jämför med tidigare?
Det är viktigt att komma ihåg att Azerbaijan var en del av Sovjetunionen. Och i Moskva är det förstås det här det viktigaste. Som vi alla vet så sitter president Putin fast i ett gammalt sovjetiskt tänk. Mm-hmm. Under sovjettiden och början av 90-talet där, så de här båda länderna hade en tämligen bra relation. Mm-hmm. Och det blev också ännu bättre på 00-talet när president Putin tog över makten i Ryssland och sonen till den här Aliyev som styrde Azerbaijan i början där så blev också president ungefär samtidigt som Putin. Och man ska komma ihåg att också Azerbaijan är inte någon demokrati, utan Aliyev är en lika så att säga stark auktoritär ledare som Putin, och det här har förstås också hjälpt de här båda länderna att komma överens, så att säga. Man förstår varandra. Och Moskva tycker det är bra. Det finns en stark ledare också i Azerbaijan som garanterar stabilitet. De här båda länderna har mycket också annat gemensamt. Men de båda har olja och gas och man har gjort affärer med varandra utan större problem. Men att allt förändrades förstås när Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina. Då blev egentligen Azerbaijan ännu viktigare för Ryssland än tidigare. För den här parallella importen så att säga, som går ut på att Ryssland försöker undvika sanktioner, så mycket av den här handeln med sådana varor så gick och går via Azerbaijan, och Azerbaijan ställde villigt upp på det här. Men sen kom ju den här gamla konflikten med Nagorno-Karabach upp än en gång då. där 2023. Och i den regionen i Azerbaijan så bor och har bott länge armenier.
Ja.
Och den här regionen så utlyste ju självständighet där i början av 90-talet, och det blev början på en långvarig konflikt mellan Armenien och Azerbaijan. Men Aliyev beslöt då, när Putin så att säga var upptagen med Ukraina, så beslöt då Azerbaijan att en gång för alla avsluta det här problemet. Och då gick man hösten 2023 in snabbt i den här regionen där och utförde en, som man också kallar det för, en militär specialoperation, och mer eller mindre tog över området och drev iväg armenierna över gränsen tillbaka till Armenien. Och efter den här incidenten så att säga så blev det där relationen mellan Ryssland och Azerbaijan betydligt mer komplicerad, men samtidigt så stärkte det här Azerbaijans position.
Så att Ilham Aliyev, presidenten i ledaren i Azerbaijan, han har varit då en sån här bundsförvant, god vän, någon som Putin kan räkna med, men nu så att säga beter han sig på samma sätt, genomför då lyckade militära specialoperationer och sätter sina gränser och markerar att nu kan inte ryssarna längre komma och säga vad Azerbaijan ska göra.
Precis, och Azerbaijan har blivit mindre beroende av Ryssland på många olika sätt. Att det går bra för den azerbaijanska ekonomin. Man har mycket olja och gas och man har fått mycket inkomster, och man drar nytta av också det här Rysslands svåra sits på grund av sanktionerna. Och Aliyev är en auktoritär ledare och han har satsat mycket på att rusta upp, och det är där han investerar mycket i sin armé. Dessutom är förstås Azerbaijan god vän med Turkiet.
Mm-hmm.
Och Turkiet har också länge sett till att Azerbaijans ställning blir starkare och starkare. Så att Aliyev har fått luft under vingarna, speciellt efter historien med Nagorno-Karabach. Och det där han upplever att han är stark nog nu att säga emot Putins Moskva.
Det finns också en tragisk flygkrasch som spökar i bakgrunden. I december i fjol måste ett azerbaijanskt plan på väg från Baku till Grozny nödlanda i Kazakstan. Det var dimma och dåligt väder, men planet hade också blivit beskjutet av ryssarna som samtidigt besköt en mängd ukrainska drönare. Planet gjorde en mardrömsfärd, försökte landa flera gånger innan det till slut kraschade i Kazakstan och 38 människor dog. Ryssland försökte först förtiga allt, sen dribbla bort det hela och tala om en eventuell fågelkrock. Men bevisen var tydliga, och för Azerbaijan blev händelsen ett skriande bevis på att Moskva inte tar de gamla sovjetiska ländernas oro på allvar.
Det här gjorde ju Aliyev rasande. Det tog ju president Putin 3 dagar att ens kommentera den här tragedin.
Mm.
Och när han äntligen öppnade munnen så kom han med någon märklig formulering om att han beklagade den här tragiska incidenten.
Mm.
Medan Azerbaijan krävde och kräver att de skyldiga till det här misstaget ska ställas inför rätta och straffas. Men ingenting har rört på sig på den fronten. Och det här ligger ju också i fonden när man tänker på den här konflikten som nu rasar mellan länderna. Man kan inte glömma den här personkemin, ska vi säga så, mellan Putin och Aliyev.
Mm.
Den är minst sagt komplicerad. Båda är det där auktoritära ledare, stora starka män som snabbt behöver få sin vilja igenom. Den här Putins så kallade ursäkt ledde bara till det att Aliyev sen vägra åka till den här stora segerparaden i Moskva den 9 maj som betyder oerhört mycket för Vladimir Putin. Och det var inte vilken parad som helst, utan i år var det 80-årsjubileum för det där Rysslands del. Och det att Azerbaijans ledare då struntar i att komma, så det reta upp den politiska eliten i Moskva något oerhört. Så det här ligger också i bakgrunden till den här dagens konflikt.
Precis. Nå, hör du, Kreml verkar nu inte gilla den här situationen med konflikten med Baku överhuvudtaget. Varför inte det? Varför är Azerbaijan nu så viktigt för Ryssland?
Ur Rysslands synvinkel så är Azerbaijan mer eller mindre en vassalstat och bör bete sig därefter. Och nu gör det inte det. Den här konflikten kom ju som en enorm överraskning och chock för Moskva. Från Moskvas synvinkel så är det här en enorm provokation.
Okay.
Alltså då när de här så kallade ryska spionerna greps där i Azerbaijan, så de greps ju oerhört brutalt och släpades in till domstolssalen, visades upp för hela omvärlden, och där man såg att alla de här 8-9 personerna hade misshandlats.
Ja.
Det var oerhört brutalt.
Just det.
Och de här bilderna kablades ut också till Ryssland. Och där i Ryssland så har man ju aldrig sett något liknande. Att där var det liksom, att hur är det här möjligt?
Precis.
Att gamla vänner kan bete sig så här mot oss. Och den här statliga propagandan där i Ryssland har ju gått på högvarv de senaste veckorna. Om att där också än en gång så har man nu liksom börjat sprida ut det här hatet gentemot azerbajdzjaner. Och man kräver en hetsjakt efter azerbajdzjaner som det där bor i Ryssland, och
det är
en stor grupp. Det är 2-3 miljoner som bor i Ryssland. Det är ganska tragiskt och skrämmande läsning att följa med hur de här ryska politikerna uttalar sig om det här, och det avslöjar också just det här, den här chauvinismen som finns där, att Azerbajdzjan ska läggas på plats. Men det viktiga här är förstås det att den högsta politiska ledningen, varken i Ryssland eller Azerbajdzjan, har ännu kommenterat den här konflikten.
Just det. För det där tycker jag är intressant, och jag skulle fråga dig också, för jag tycker det verkar som att liksom Kreml, då, alltså Putin, nog väger sina ord nu här kanske på, inte vet jag, guldvåg. Men för man kunde ju då så att säga välja att ignorera allt samma, eller så kunde man fräsa till. Men nu har ju då den här, alltså presstalesmannen Dmitri Peskov, det är ju då den här långa mannen som, med mustaschen som man brukar säga, det han som brukar uttala sig. Så han har, vad jag läste, uttryckt en önskan om att det som man kallar för Bakus överdrivet emotionella reaktion ska ändras. Varför uttrycker man sig så här?
Där bakom Kremls murar så är man förstås medveten om att de här ekonomiska banden med Azerbajdzjan är så oerhört viktiga i dagens svåra situation för Ryssland, att man har inte råd att eskalera den här konflikten än mer, åtminstone inte på högsta nivå, utan man är försiktig, och man ger signaler på det här sättet då att åtminstone presidentens kansli tänker inte plocka upp den här kastade handsken, så att säga, utan man tänker här på Rysslands ekonomiska intressen i Azerbajdzjan.
Mm-hmm.
Men det är också främst också för Rysslands del är den här nya logistikkedjan som okay. Ryssland bygger genom Azerbajdzjan mot Iran.
Jaha.
Och det är en tågbana som man vill ska gå ända vägen ner till Persiska viken.
Just
och
det
här skulle förstås underlätta exporten för det där Ryssland, olika sorters varor till Asien men också Mellanöstern, och det i dessa tider förstås med sanktioner och när man har förlorat den europeiska marknaden, så det här är otroligt viktigt för Moskva.
Just det, så man behöver den här liksom den här infrastrukturen, den här tåglinjen då mellan genom Azerbaijan och sen då förhoppningsvis genom Iran. Den vill man inte äventyra.
Ja, nej, precis. Ja. Det är planen. Att den är inte färdigbyggd ännu, utan den ska nu gå in på iranskt territorium. Och Ryssland vill helt enkelt inte förlora det här projektet. Det här väger absolut stort nu i den här konflikten. Och det är kanske just därför som Kreml åtminstone försöker ta det lugnt och inte eskalera.
Men Azerbajdzjan har många trumf på hand. Landet med över 10 miljoner invånare som ligger vid Kaspiska havet är rikt på olja och gas. Azerbajdzjaner är bra på affärer, och de har till exempel byggt upp ett fungerande nätverk av matmarknader i Ryssland. Det är ett folk med turkiska rötter och nära band till Turkiet. Man är föremål för EUs kanske pragmatiska men desto intensivare flört när EU nu ersätter rysk olja och gas med azerbajdzjansk. Man har också goda relationer till Kina och har börjat bli vän med sin forna rival Armenien, vilket Ryssland verkligen inte vill se. Men vad kan Ryssland nu då göra om Azerbajdzjan börjar lösgöra sig, eller de har börjat lösgöra sig redan?
Ja, alltså egentligen så kan Ryssland inte göra så hemskt mycket, därför att Ryssland är så pass försvagat i dessa tider.
Och alla ser det.
Precis. Och det där, det inser också Moskva själv, trots att man har den här imperialistiska reflexen som slår in. Men ekonomin är ändå ganska avgörande och man vill inte riskera att den här konflikten blir värre, för att det har helt enkelt Ryssland inte råd med.
Men det vi ser nu, Anders, är alltså det att Ryssland håller på att förlora greppet om södra Kaukasus. Det är det som pågår.
Absolut, jo. Länderna i Kaukasien men också andra länder som i tiderna tillhörde Sovjetunionen, spelat där då i söder, så har insett att världen förändras. Mm. Det finns nya geopolitiska kombinationer och centra som växer sig starka medan Ryssland har försvagats. Det har alla de här länderna insett förutom ett, och det är då Ryssland som fortfarande hävdar att man har ett imperium att sköta om.
Tack så hemskt mycket för den här analysen, Anders Mård.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Svenska Yles Rysslands reporter Anders Mård. Nyhetspodden hittar du enklast via arenan. Så logga gärna in där och favoritmarkera oss, då får du bud om varje nytt avsnitt. Slutmix gjordes idag av Max Salomaa, och Lukas Dahlström är producent.